hörni, varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 280 av Ångestpodden!
Det galna avsnitt 280.
Nej, men alltså så här, det är bara 20 avsnitt kvar till vi har gjort 300.
Ja.
3 fucking 100. Men du, alltså vilken tid att vara vid liv.
Ja.
Det hände så mycket i världen och jag har varit så himla skakad.
Mm.
Och jag pratar såklart om liksom mordet, polismordet på George Floyd. Alltså en polis mördade ju honom.
Mm.
Alltså demonstrationerna, upploppen i USA för svartas rättigheter, mot rasism. Du vet, det är så svårt att navigera i de här frågorna. Mm. För att jag vill inte trampa någon på tårna. Jag vill inte att det ska bli fel. Men det är mer så här, det kan inte vara, bara för att jag är rädd för det kan inte jag vara tyst.
Nej, precis. Skulle du säga, är det också ett problem i sig att jag skyller på att jag är rädd?
Exakt.
Alltså jag menar ju inte att skylla på det för att för jag vill inte sätta mig in för jag orkar inte det.
Nej.
Men man är så, man har pratat, vad jag kan minnas så pratade vi ingenting om rasism när jag gick i skolan.
Nej.
Alltså jag var ju så omedveten och har varit det hur länge som helst. Men jag tror också fortfarande att, precis.
Och jag tror också jag har varit det för att jag har varit så jävla blåögd. För att säga jag är vit kvinna, jag kommer aldrig bli utsatt för rasism.
Nej.
Och det är liksom bara så här, jag vet inte, jag kan känna mig dum typ att jag har varit så jävla blåögd.
Mm.
Alltså jag bara kan tänka så här, ska den här mannen behöva dö på grund av hans hudfärg.
Ja, och det man ju inte får glömma bort är ju att George är bara en av så mm. många. Nu råkade det här filmas, läggas ut och spridas på ett sätt som ju är, det är ju otroligt bra i det här läget.
Mm.
Men ja, han är ju långt ifrån den enda.
Men jag tänkte på det när du och jag pratade om det, att så här, det är klart att ens tystnad när man inte har pratat, att den aldrig har varit illvillig, alltså den har ju varit godhjärtad.
Mm.
Men jag vet att Linnea Henriksson skrev så jävla bra, hon bara såhär, men tystnad är tystnad.
Mm. Och det är väl lite så, samma sak som att jag tyckte att tystnaden från andra män under MeToo var
sjuk.
Ja, vidrig. Alltså,
ja.
Tystnaden är vidrig. För den är ju en del av problemet.
Ja, men såhär, om jag är tyst då låter jag ju saker förbli som de har varit. Då låter jag rasismen pågå.
Ja.
Jag står vid sidan om.
Man accepterar ju det.
Ja! Och det är så jävla, alltså jag är så jävla trött på det.
Mm.
Och jag har verkligen så här, alltså det har gjort så jävla ont att se det här. Och också fattat så här, men gud, det är så här. Och jag kanske har varit en del av problemet. Alltså jag kanske har blundat för det här.
Mm. Liksom. Precis.
Alltså jag vill bara uppmana att följa Raseriet, lyssna på Ami och Fannas podd Raseriet. Mm. De är otroliga, de är så kloka. Jag lär mig så satans mycket. Och också kontot Svart historia. Och sen också som jag bara så här, senaste dagarna, jag har läst så jävla mycket. Att läsa på, det är som vit, är det ens förbannade skyldighet, kan jag känna.
Ja, men också lite så här, våga fråga, tror jag. För det är väl det man typ är lite rädd för.
Exakt.
Alltså att så här, att verka opåläst.
Ja, precis.
Men att så här, jag måste vara öppen nu med att jag inte är tillräckligt påläst. Mm. Och det är ju en skam i sig.
Mm.
Men det är väl bättre att man är ärlig med det ändå än att fortsätta blunda eller så här. Alltså jag tror att jag kan inte gå runt och, det är ju värre att jag går runt och bär och känner mig dålig än att jag bara säger att jag känner mig fett jävla oinsatt i detta. Mm. Kan du lära mig? Eller sök upp informationen själv och läs på lite.
Men vet du, Sofia, vad jag har tänkt? Alltså något i mig känner typ så här, fan, det händer något i USA nu på riktigt den här gången.
Mm. Visst, sen kan man ju, det har man trott flera gånger tidigare också, men jag känner också det att så här,
vägrar,
vi
fan.
Är en ny generation nu ju som
och, men också det, men också du vet så här, jag vet inte, jag har bara den känslan att så här, fan.
Mm.
Ja, jag vet inte, det är, jag vägrar tro att det här bara ska bli som något kampanjliknande liksom.
Nej, men är det något bra som ska komma ur det här året så är det kanske det här.
Ja.
För det är så mycket annan skit som händer liksom.
Men det jag känner är typ så här, gud, jag kan inte bara som vit stötta, utan jag måste ju också stå upp för det här.
Mm.
Jag måste ju också ta fighten.
Mm. Ja, men lite som man bara kände för bara några veckor sedan. Nu tar man upp liksom hela den här Paolo-grejen igen. Men där känner jag ju ändå att jag har så mycket kött på benen att när jag, och jag säger när, jag säger inte om, utan jag säger när för att det händer ju ganska ofta, att man ju träffar folk då som tycker att så här, nej men vadå, att vara prostituerad är ett av världens äldsta yrken och bla bla bla. Och så känner man ändå att man kan tjafsa emot det, för jag står upp för de kvinnorna som är utsatta i prostitutionen. Lika mycket vill jag ju känna att jag kan stå upp för de utsatta även i den här frågan, ifall man möter någon som bla bla bla,
ja, men vet, exakt,
för att köra sin jargong.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Yes.
Och ja, alltså jag tycker bara det, jag tror att det är revolution.
Ja, men det är ju det man får hoppas att det är.
Ja, faktiskt, och jag hoppas, alltså, och jag kommer göra allt jag kan för att bidra och vara en del av det. Liksom.
Yes.
Men hur mår du annars?
Ja, det är väl lite som förra veckan typ. Varken by eller bä skulle jag säga.
Okay.
Det är ganska, ja det är okej. Okay, men jag säger absolut inte att det är bra.
Nej, men är du liksom olyckligt kär?
Ja, ja det är jag väl. Jag vet inte, ja.
Mm. Det är som vidrig känsla.
Ja.
Alltså det är så avgrundsdjupt vidrigt.
För att bli, alltså man efter ett tag så börjar man ju applicera den här olyckliga kärleken på andra saker hos en själv. Mm. Alltså man liksom, ja, har jag gjort fel där? Eller skulle jag varit lite mer så?
Ja,
nej,
ja,
men
ja,
det är nog mig det är fel på. Gör jag rätt? Eller gör jag fel? Vad ska jag liksom lägga min prestige nu? Är det i min självdisciplin som jag ändå har märkt att jag verkligen har? Men är det så bra att ha självdisciplin hela tiden? Eller ska man släppa ut alla känslor? Alltså det är ju frågor som maler i huvudet på ett sätt som är... Ja, det är typ det jobbigaste.
Ja, men det är också så här, man håller på att mala de frågorna som om det fanns ett rätt svar.
Ja.
Man bara, det finns inte.
Nej, du vet, igår låg jag bara i sängen innan jag skulle sova och bara så här, nu blir jag ledsen för att jag inte kan, alltså, för att jag vet att det inte finns något svar.
Ja, jag fattar.
För det hade varit så jävla mycket skönare om någon hade sagt, ja men gör så här, så
ja,
kommer du känna, inte för att det kommer vara lösningen på något sorts problem, han kommer inte komma tillbaka för det.
Nej.
Men du kommer må bättre av att göra så här. Gör på det sättet och på det sättet så kommer det kännas bättre för dig. Nej, det vet jag inte. Jag vet inte vad jag ska göra för att må bättre just nu. Jag får väl bara låta tiden gå liksom. Och på tal om det så ska vi prata om olycklig kärlek idag.
Nej, men alltså det här avsnittet har jag sett fram emot att släppa.
Mm.
För idag gästas vi, som ni ser, av Nina Glimsell.
Yes, just nu är ju aktuell i X on the Beach.
Ja!
Men hon har ju tidigare varit med i Paradise Hotel.
Men du, alltså för mig har ju Nina varit min favorit genom alla dokusåpor. För jag är ju en... Alltså jag lägger mig platt under dokusåpor. Jag älskar dem.
Ja, det gör jag med. För att det är väldigt avslappnande för mig, har jag ju märkt.
Ja, men för mig att se Nina första gången jag såg henne i tv, det var som att allt blev på riktigt. Allt blev äkta. Att liksom se en person som inte tränger undan sina känslor utan låter dem komma fram till 100%. Det är starkt och jävligt befriande.
Ja, men det som ju kan störa en lite när man, det är inte bara när man kollar på tv-program, för det händer ju väldigt ofta i ens verkliga liv också, att man märker att någon tycker om en annan person, men de vägrar säga det högt. Men de handlar som att de gör det. Så man förstår i handlingarna de gör att så här, nej men gud, man märker ju att hon tycker om honom där nu. För hon lägger sig ändå lite platt fastän man vet att hon inte hade gjort det i vanliga fall. Eller han, alltså så här. Men de säger ändå i en synk, eller om man pratar om det verkliga livet när man sitter och pratar om dem, bara så här, men du tycker ju om henne. Nej, det gör jag inte. Det är inga känslor så. Men Nina är ju bara den som bara, ja det gör jag nog fan.
Exakt.
Ja.
Och så här, alltså hon, alltså du vet, jag kan inte föreställa mig Sofie att alltså få liksom en kärleksrelation framför kameror.
Nej.
Alltså, och också att så här, inte behandlas helt hundra, att inte behandlas okej överhuvudtaget. Och att också liksom att ge sitt hjärta till 110% liksom offentligt. Åh, gud, alltså vi pratar ju såklart om det här och jag tyckte det här avsnittet blev så fint.
Ja, ärligt.
Vi rullar intervjun med Nina.
Varsågoda. Hej Nina och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack. Det är så jättekul att du är här.
Jag vet, alltså jag är jätteglad. Och som jag sa till er så trodde jag att det var ett skämt när ni frågade mig.
Nej.
Vadå, du är typ vår alltså du är en av våra favor som någonsin har varit med i Rockersåpa.
Men gud, alltså tack så hemskt mycket.
Ja men du vet, alltså såhär, för vi följer ju allt.
Mm, det gör du.
Nej men alltså jag
slaviskt tyvärr, alltså det är lite skämmigt.
Ja men ni vet såhär, det är min bästa stund på dagen. Mm. När jag får komma hem och bara PH eller Ex on the Beach, jag älskar det.
Jag älskade också reality innan jag medverkar. Men jag tror det är lite så, det blir så.
Det kan jag tänka mig. Alltså, det är så. Men för de som inte vet, vem är du?
Ja, jag är ju en göteborgare som var med i Paradise Hotel 2018 blir det.
Mm.
Och visade väldigt mycket känslor och höll inte något tillbaka. Sen gjorde jag träffade en kille som jag var kär i. Sen gjorde vi slut och då var vi båda med i en andra säsong av Paradise Hotel. Och där var det ännu mer känslor på ett annat sätt. Och ja, jag tror det är det folk vet med. Nina från Paradise Hotel lite.
Mm.
Och nu även Ex on the Beach.
Mm. Ja. Men också influencer, tänker jag.
Alltså. Ja, alltså helst så vill jag ju gå efter det.
Mm.
För jag vill helst inte ha den.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och då drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Jag stämper, men jag vet att det är såklart lätt att få det. Men sen så vet jag att jag är så mycket mer än just Paradise Hotel.
Ja.
Ja. Men jag förstår ju såklart att folk bara förknippar mig med det. Såklart. Mm.
Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Oj. Alltså jag tänker väldigt mycket på min barndom. Mm. Men sen också senaste då Paradise Hotel faktiskt. Det är ren ångest för mig.
Mm.
Så jag upplevde det alltså i barnålder eller liten ålder och sen också i vuxen ålder.
Mm. Mm. Men alltså vi tänkte så här igår, vi bara Nina för oss. Alltså du är liksom så här en känslomänniska. Ja, stämmer det?
Verkligen. Gud,
men det är det man älskar med dig. Alltså verkligen. Men har det alltid varit så att du är bra på att visa känslor och uttrycka så här vad du känner?
Ja, alltså verkligen. Sen när jag var liten. Och det har ju varit som man tyvärr inte får se mycket, men jag är glad, jag är jätteglad med. Mm. Men det syns ju såklart inte då. För det gör ju inte bra TV. Men ja, så att ja, på alla olika sätt så har jag alltid visat mycket känslor.
Mm.
Och prata väldigt mycket om känslor. Jag gillar ju att prata om känslor.
Mm.
Och det är inte många som gillar det.
Nej.
Men det, ja,
det är många som gillar att stänga dem för sig själva.
Ja,
liksom.
Mm. Verkligen. Jag tror att vi svenskar är väldigt sådana. Mm. Vi stänger det för oss själva.
Mm.
Så det är kanske inte så svenskt.
Nej, nej, det är sjukt att alla som ändå är bra på att vara öppna och är liksom så här, ja, men kan uppfattas som dramatiska för att det sticker ut så extremt mycket när någon vågar säga precis vad de känner i stunden. Man ska vara så eftertänksam i alla sina känslor som svensk.
Man ska verkligen vara det. Ja. Man ska verkligen hålla tillbaka och man ska liksom stänga inne. Och jag har ju läst mycket att det här kanske inte stämmer, men att män är de som tar självmord mest.
Ja, det stämmer.
Och det är ju för att de håller inne så mycket känslor.
Ja.
Och därför gör jag mer så här, släpp ut både prata liksom. Mm. Så ja, det, istället för att det ska vara något illa, för att jag har ju fått mycket kritik för att jag pratar hejvilt om mina känslor. Mm. Jag tycker att det ska vara något positivt istället.
Mm. Ja, men jag tror man, alltså för tjejer med är det så lätt att man blir placerad så här, bara, åh, det är så dramatiskt. Oh. Och man bara, nej, jag har tillgång till mina känslor och uttrycker det.
Mm. Verkligen. Mm. Och man har blivit kallad för psykopat och liksom jobbig. Och jag kan inte förstå. Alltså jag är så här, men det är det man får.
Men du är som sagt uppväxt i Göteborg.
Mm.
Vem var Nina 15 år, skulle du säga?
Oj. Alltså väldigt mycket ilska inom sig. Mm. Och sen, alltså, jag gillar inte att säga, nu så är jag lite rädd att säga mobbad, för att folk tror inte på mig. Att jag va? Var jättemobbad när jag gick i skolan. Men folk, svenska folket, de har lagt upp mig som en mobbare. För att jag talar till personer om mina känslor. Men jag tror att de är missuppfattat vad mobbare är. Men jag var extremt mobbad i skolan. Alltså både fysiskt och psykiskt. Och bytte skolor hela tiden. Så då var jag, när jag var 15, extremt jobbig period. Jag var jätteledsen, arg, ensam.
Mm.
Jag hade en nära vän, men hon var ett år äldre än mig. Och då gick inte vi på samma lektioner eller raster.
Mm.
Mycket ilska.
Men var du, alltså, var du mobbad liksom från ung ålder?
Ja, från väldigt ung, men det var för att jag ville vara väldigt så här, jag gillade skönhet redan då. Och jag skulle alltid fixa mitt hår och jag skulle liksom gå med klackar till skolan. Och min största förebild var Eva Longoria. Och hon var ju väldigt kvinnlig. Ja, så att då gick jag med de här mjukisdressarna och liksom ville liksom färga håret och testa. Och när man är barn, det uppskattas ju inte.
Nej.
När man är vuxen gör det, men inte när man är barn. Så de tyckte jag var konstig och ville retas för det.
Mm. Nej, men,
det var lite så. Ja.
Men vadå, alltså, var det så här, gjorde lärarna någonting eller märkte de liksom att du var utstött typ?
Alltså alla visste ju verkligen om, alltså rektorer och alltihop, och jag bytte skolor och hamnade tillbaka på samma skola oftast igen. Men det var en lärare som jag älskar och han heter Jörgen.
Jörgen, shout out.
Ja, Jörgen, jättefin, och han var min bildlärare och sen blev han min klassförståndare. Och han kunde verkligen fightas med, så han sprang ut genom fönster och man såg någon hålla på mig mot skolgården eller på skolgården. Och han, till och med när jag fick byta klass då i mitten av nian, så att mina betyg drabbades väldigt mycket, så skrev han ett brev till mig och min mamma och önskade mig lycka till gymnasiet, att jag skulle gömma mig i toaletterna.
Nej.
Ja, jag har kvar det brevet hemma, han är jättefin.
Nej, men ni vet, när jag hör sånt blir jag så glad. Man bara, för de eldsjälarna finns, ja, liksom.
De finns. Fan, hjältar.
De är hjältar. Ja. Och han berättar det nämligen, om man tar ångest som pratar om. Ja. Så skriver han i det här brevet att vi lärare har alltid en mapp vi har i huvudet av misstag och ångest. Och du är den mappen, för jag kände så här, jag kunde ju kämpat lite extra för dig, Nina. Och jag tyckte bara, nej, alltså det är inte hans ansvar eller fel så. Han gjorde ju det bästa han kunde.
Ja, och det funkar ju inte om bara en lärare gör någonting. Nej, alla måste ju gå ihop liksom.
Så att han levde ju med väldigt alltså mycket ångest faktiskt.
Mm. Men gud vad fint.
Ja. Visst fint, jag vet.
Ja. Men vi hörde i podden, alltså när du gästade första gången i sanningens namn, Gabriella Bark, att du växte upp med dina syskon och er mamma bara. Och att ni levde under skyddad identitet.
Ja, precis.
Alltså, varför gjorde ni det?
Min pappa, eller båda mina föräldrar är ju, vad ska man säga, Bosnien och Serbien kommer ifrån. Men pappa hade ju inte uppehållstillstånd där, han hade inte svensk medborgarskap. Så han blev utvisad av lite olika anledningar, men han var efterlyst då, så att han fick sitta inne i Serbien. Och han blev utvisad när mamma var högravid med mig. Så det här kom ju som en chock för henne, och han hade levt liksom ett dubbelliv och hon hade ingen aning. Så att, för att korta ner det lite då, så att på grund av vem han var och hur han var som person, så var vi verkligen tvungna att ha skyddad identitet. Så det är på grund av min pappa som inte var bra alls.
Men hur skulle du säga att det påverkade din uppväxt?
Så det påverkade mycket där med att, till exempel att jag var mobbad, det var ju jätteknasigt för folk. Och folk förstod inte varför jag hade konstiga namn i skolkatalogen, eller att det var blankt, eller att jag ibland inte fick vara med. Och folk, det ryktades ju väldigt mycket vad min pappa hade gjort och lite så här. Det påverkade ju. Sen så var det att när man är, alltså, tonåring och har en förälder, då blir det all ilska på den personen. Istället för att man kan liksom ha, ja, men jag har en pappa och mamma.
Ja, precis.
Och det är väl lite så här, när jag var liten och jag bär på mamma, så blev det liksom att, ja, men jag flyttade till min pappa då. Liksom, det blev väldigt tungt för min mamma. Och sen mindre pengar, det var tufft. Och som kvinna, att liksom uppfostra tre barn. Alltså vi klarade av det, men det är otroligt jobb. Som jag inte insåg då, vilket jag inser idag såklart. Ja. Men alltså idag så vände jag allting. Idag så är jag jättetacksam för det. Jag hade aldrig velat växa upp med min pappa. Men då är det svårt att förstå. När man är så liten.
Såklart.
Men har du och din mamma bra relation idag?
Ja, alltså min mamma är min bästa vän. Så vi har jättebra relation. Det, vi har haft våra ups and downs, men hon är absolut den jag ringer först om något händer. Mm. Ja.
Men vi har också hört att du själv har sagt att du alltid har varit en förhållande person. Mm. Alltså den här förhållande tjejen.
Ja, gud, ja, verkligen.
Var du det liksom redan i, alltså när du gick i typ så här mellanstadiet, högstadiet?
Ja, alltid, alltid. Mm. Alltså jag har verkligen så länge jag kan minnas haft pojkvän. När jag gick i förskola, eller det är ju inte dagis längre.
Nej.
Ja, precis. Ja, förskola, men då hade jag redan då liksom, åh, man frågade chans och så. Så att jag aldrig liksom haft. Jag hade ju en singelperiod efter mitt ex som jag träffade tv till min nya pojkvän. Mm. Det är det längsta. Singelperioden, ja. Men det var okej.
Men man hade typ alltid alltså såna tjejer i sin klass, för jag var inte förhållande person alls, men jag var alltid så avis på de tjejerna som var det.
Det är sant, jag var tvärtom.
Var du avis på singeltjejerna?
Ja, ibland när man, för att det tog alltid slut. Ja. Så man var ju lite såhär, nu vill jag vara singel liksom. Men det är ofta så att det är.
Ja, för jag tänkte såhär, gud det är så mysigt. Men jag liksom vågade heller aldrig riktigt såhär fråga chans på någon kille. Jag hoppades någon skulle fråga på mig. Men då kunde jag också vara lite såhär, nej. Bara för att.
Ja, alltså, gud varför var man så stolt?
Men 2018 var du alltså med i Paradise Hotel första gången. Alltså hur kom det sig att du ens hamnade där från första början?
Oj, alltså jag har alltid varit, jag tror att det kan bero på att jag var så himla instängd i mina känslor när jag växte upp, och då tänkte så här, jag ska bara från Sverige, från Göteborg, jag ska bara uppleva världen lite mer, jag kommer bli något stort liksom. Jag har alltid drömt stort. Nu är inte Paradise Hotel stort så, men det var ju att bryta mönstret lite.
Ja.
Och jag vill alltid trotsa vardagen, jag vill alltid trotsa alla vad folk sa mig. Så att då spontant sökte jag bara. Och så blev det att de ringde mig och träffade dem, och så bara blev det att jag skulle åka dit. Och jag typ bara,
Meg,
förstod ju inte att det här kunde hända.
Nej.
Men vad gör man när man söker dit? Man skriver in typ så här, hej hej, det här är jag, alltså.
Jag är galen. Alltså
jag googlade minst. Jag satt i min soffa och så tänkte jag, okej, nu måste jag googla upp där. Så då googlade jag, och då fanns det en ansökan ute.
Mm.
Och då fyllde jag i, och det tar ju ändå lång tid att fylla i.
Mm. Ja.
Och då ska du också spela in en video. Och lite Så då fick jag spela in en video när jag pratade med en kamera. Det var första gången, för att jag aldrig varit så duktig på sociala medier innan. Så att jag var inte van att stå och prata med en kamera.
Mm.
Men du gjorde det, och sen så ringde de väldigt snabbt.
Gud,
så blev det.
Ja.
Alltså blev du inte helt chockad?
Jag var jättechockad, för det är ju återigen det vi pratade om innan, kanske vi började prata, men det är att med lilla jag, varför skulle de vilja ha med mig?
Mm.
Och jag har alltid varit sån än idag. Det spelar ingen roll om tv-program ringer nu. Då är jag så här, varför skulle ni vilja ha med mig? Mm. Så då tänkte jag så också faktiskt.
Alltså, och i din första säsong då i PH så blir du kär och inleder liksom en relation framför kamerorna.
Ja.
Alltså hur ser du tillbaka på det, alltså den första säsongen?
Oj, allt var väldigt nytt, och det känner jag. Jag har ju väldigt svårt att se på mig själv i tv, men jag har ju sett lite av den såklart. Men jag ser tillbaka lite som väldigt oerfaren. Mm. Även om jag hade varit i relationer innan, så hade jag inte varit i en sån typ av relation där jag faktiskt blev väldigt sårad för första gången någonsin. Det har alltid varit jag som har övertagit mina relationer.
Ah.
Och nu blev det att jag inte hade det. Och jag märker när man ser på säsongen att liksom mitt självförtroende sänks och sänks och sänks. Och jag blir ilsken, och jag blir arg, och jag blir otrevlig. Och allt bara försvinner. Typ, alltså det är som att det försvinner under fötterna på mig. Att jag kommer in som väldigt självsäker. Men jag tror inte att folk som inte varit med om en destruktiv relation kan inte förstå hur mycket det påverkar dig psykiskt.
Mm.
Folk förstår inte att det påverkar allt.
Mm.
Verkligen.
Mm. Och er relation blev ju egentligen offentlig från liksom det att ni liksom sågs där i tv tills den dagen när ni gjorde slut.
Verkligen.
Alltså hur påverkade det att allt var offentligt? Samtidigt, jag menar, dels det är pissjobbigt även om det inte är i offentligheten.
Ja, exakt. Och det har jag försökt förklara för folk, att när det är privat så är det tillräckligt jobbigt. Och man vet inte, ska jag berätta det här för min mamma och mina kompisar och våra gemensamma? Men nu blev det att alla kunde ta del av det här, och det blev ännu värre, och jag skämdes alltså något så otroligt. Jag har aldrig känt sån skam i hela mitt liv, Och jag var väldigt så här, alltså när jag fick reda på att han skulle till Paradise allt där, den här andra säsongen då, då kände jag bara så här, skam bara. Gud, ska folk, va? Vi var ju, det var ju vi liksom, vi skulle få bebis och alltihopa. Och jag bara skämdes jättemycket, och idag säger jag så här, gud, varför skämdes jag ens? Men man gör ju det, man lägger så mycket skuld på sig själv.
Ja, man lägger allt på sig själv. Ja.
Jag tänkte hela tiden, det är jag som misslyckat, det är jag som gjort fel, vad kunde jag göra bättre, jag har varit för jobbig, och gud, jag skulle inte prata med mina känslor. Återigen där, mina känslor, varför kan jag inte bara vara tyst någon gång och bara chill liksom, och bara sitta där. Men idag så är jag ju jättetacksam för att jag har reagerat som jag gjort.
Ja.
Men man inser inte det då.
Nej.
Såklart.
Nej, men alltså jag tänker mig så här, ni vet, alltså vissa saker när man har varit i destruktiva relationer, så är man med om saker, alltså det kan vara så här att, ja, nu säger jag ju han då eftersom jag bara varit tillsammans med killar, men så här, att en kille säger någonting till en som kränker en, och man är så här, gud, alltså det här säger inte jag ens till mina kompisar för jag skäms. Alltså att då liksom bli, för alltså du blev ju ganska dåligt behandlad också av den här killen, att då liksom behöva, alltså att veta att så många kommer se det. Nej, men alltså det är så, alltså det är ont i mitt hjärta.
Jag vet, och det var något som jag också pratade väldigt mycket om, att när man är i en dålig relation, då kan det också vara så här att du väljer, som du sa, du väljer inte att säga det här till andra människor, för du vill inte att de ska veta att det är så här, du vill inte att de ska döma din partner, för du älskar ju honom. Du vill ju vara med honom. Och det var det också som var skam för mig, att åh gud, nu ser ju alla att så här är ju vår vardag och så här blir jag behandlad. Jag vill ju inte det, för jag vill ju skydda mig och honom. Och allt bara kom ut i mer och mer och mer och mer och mer, och det var bara, det var hemskt liksom.
Det sjuka är ju med att man är mer rädd för att folk ska liksom få en dålig bild av ens kille än att man är rädd att andra ska tycka att man gör sig själv till åtlöje. Det är man också rädd för. Men, nej, men det är värre så, att folk, alltså gemene man, ska ha en dålig bild av ens kille.
För bara så här, varför är det så?
Ja, det fattar inte.
Nej, inte jag heller.
Jag fattar inte, för det var precis så jag gick runt mina tankar. Jag ville att alla skulle avguda honom och se honom från mina ögon.
Precis.
Och liksom bara, han är ju jättebra liksom. Varför är vi så? Vi tänker inte på hur vi framstår eller hur vi blir behandlade, utan att de,
bara så länge de blir uppmålade som något bra liksom.
Men man bara skydda. Alltså
varför? Och jag undrar så här, är det en kvinnogrej?
Jag skulle precis
säga det. Ja, det är det jag undrar verkligen, för att jag har inte mött någon kille, inte så jag kan ju bara tala för mig själv så. Men är det en kvinnogrej? För jag kan ju bara tänka på min mamma, ju hon skyddade min pappa som absolut inte är en bra man. Och det enda hon ville att, alltså hon skyddade honom. Till allt, verkligen.
Nej, men jag tänker med så. Alltså, ja, det finns säkert någon kille som har med om samma sak. Såklart. Men rent generellt.
Ja, rent generellt.
Jag har sett så många, jag har gjort det själv, jag har sett så många tjejkompisar. Av alla mina killkompisar, ingen som har gjort det. Alltså, jag har inte sett det hos någon.
Nej.
Och det är liksom, det är så jävla ledsamt att så många kvinnor hamnar i de relationerna. Alltså, jag bara...
Ja, visst blir
man. Ja, man blir ju
det. Man kan sitta och prata om det här i flera dagar.
Ja, det är så. För det är ju, alltså det är ju typ inte spännande, men ni vet, alltså det är
intressant,
det är ju,
att veta.
Ja, för att man bara, jag vill fatta hur man...
Visst vill man förstå.
Ja.
Alltså man verkligen bara såhär, men hur?
Exakt. Och man vill fatta varför det är så svårt att inte bara göra som man hade sagt till en tjejkompis att göra i det läget.
Alltså, jag vet! Ja. Det är så irriterad. Jag har så lätt att, alltså jag är väldigt duktig på att peppa mina tjejkompisar. Du ska göra det här, och tänk på det här, och du förtjänar det här. Men det är till mig själv, den är snälla.
Nej.
Jag är inte en sopor liksom, jag är värre.
Ja, precis. Bajsa på mig gärna liksom. No.
Alltså gud.
Ja.
Men alltså efter du hade varit med första säsongen och ni hade blivit tillsammans, hur var det att titta på det? Alltså, för har du sett det?
Jag har inte sett allt, verkligen inte.
Nej.
För det var ren ångest, och mitt ex ville ju inte att jag skulle kolla.
Och varför?
Precis, och då blev det lite så här att han ville inte höra mig tjata och gnälla och beledsen. För såklart blir man jätteledsen om man får se något sånt.
Ja.
Så jag försökte ju kväva mina känslor väldigt mycket. Och återigen inte tänka på mig själv. Så att jag har inte sett så mycket. Men jag vet ju såklart allt som har hänt. Och,
men du har sagt tidigare med att du liksom... Och du nämnde det här också, att du liksom verkligen tappade hela dig själv. Går det liksom på något sätt sätta ord på det?
Alltså nu så är jag ju mig själv igen. Så man blir lite så här att det är en helt annan person du kollar på. Det är inte det själv.
Nej.
Och man tänker tillbaka på att det är en helt annan människa. Och det är svårt att sätta ord på, men det är läskigt.
Mm.
Och man är så här, man vill bara gå in i tv-rutan, skaka om sig själv. Och verkligen bara, okej, okay, nu är det dags att vakna, dags att få lite pepp.
Mm.
Okej, okay, kom ihåg vem du är liksom.
Mm.
Nej, det är svårt att förklara. Mm. Men det är återigen den här skammen jag känner att folk har sett mina värsta perioder.
Mm.
Istället för att, som man en vanlig person, kan stänga det inom sig lite hemma. Mm. Bakom sina stängda dörrar.
Mm.
Så det är mest skam. Jag vet att jag inte ska känna det, men jag känner lite såklart varje dag ändå.
Mm. Ja, nej men du, nej exakt. Det är ju så här, du ska inte känna skam.
Nej.
Men jag tänker mig så här, alltså när vi säger så här, kan du beskriva känslan? Alltså på ett sätt så tror jag att så många som lyssnar,
mm.
de vet känslan. Alltså,
ja.
Alltså för att man känner igen det så mycket.
Mm.
Liksom.
Mm.
Ja men plötsligt är det ju som att man inte har något golv under sig riktigt. Alltså man typ bara svävar som något jävla väsen,
ja.
Och bara så här, är jag vaken eller drömmer jag?
Verkligen. Och det blir lite så här, ibland, jag vet att när jag mådde så dåligt, mm. då var jag så här vem är jag?
Ja.
Mm. Vem är jag? Alltså man tappar, det är bokstavligen, du tappar dig själv.
Mm.
Du vet inte vem du är längre. Du vet inte vad du tycker om.
Nej,
vad
precis.
Föredrar du?
Och så här, vad spelar roll? Ja.
Vad spelar roll?
Ja.
Jag blev så deprimerad att jag är så här, vad går livet ens ut på?
Ja.
Vad gör jag här? Ja. Och vad gör jag för vettigt här? Alltså man blir helt... Ja.
Det är liksom stora frågor som plötsligt
ja.
Växer.
Ja. Man blir så här, jag gör ingen nytta. Och man börjar ju tro på allt det här negativa som mm. andra eller kanske din partner säger till dig.
Mm.
När din partner kränker dig i en destruktiv relation. Du tror ju på allt det.
Mm.
Du bara, men han har ju rätt.
Mm. Exakt.
Jag är sämst liksom.
Mm. Men sen så gick ni ju båda även in i Paradise 2019 mm. då. Och hade er relation tagit slut då?
Alltså, det är alltså så här. Jag vet att när papperna skrevs på, inte för min sida då, men hans, då var vi tillsammans mm. och jag hade ingen aning om det. Sen så vet jag att han säger annorlunda och då får det
mm.
vara så.
Mm.
Men jag vet också här inne varför jag är väldigt lugn med det nu är för att jag vet ändå sanningen.
Precis.
Så att jag behöver liksom inte gorma och jag behöver liksom inte skriva ut på mina sociala medier att så här var det, utan mm. det räcker nog att jag vet om och de som förstår förstår.
Mm. Men alltså att se dig så jättekrossad där inne, alltså mm. vi kollade ju den säsongen tillsammans Sofie, alltså mm. det var så här, och att han behandlade dig så illa, alltså det gjorde så ont att se. Och jag minns speciellt, jag kommer ihåg det så väl, för jag trodde aldrig jag skulle gråta till Paradise Hotel. Men det är när ni sitter tillsammans och så säger du i ett klipp, du säger typ såhär, jag har bara en önskning, och det är att du ska säga så här, älskling, vi åker hem härifrån. Alltså vi lämnar det här liksom. Nej men alltså jag grät så mycket. Alltså det var så jävla äkta. Mm. Helt plötsligt var jag så här, alltså det här är det mest äkta jag någonsin har sett.
Mm. Alltså ja. Och just hur de, alltså hur den önskningen, nej men hur den önskningen, jag kommer med bli rörd nu bara för att jag ja. Mm. Men så här, att man bara känner så här, det finns inget annat i hela världen jag önskar bara, nej, än exakt. Att det här löser sig. Alltså, och jag kan inte fatta hur du inte kan känna samma sak. Alltså ja. För det är så sjukt,
det är det
när man alltså man kan inte riktigt fatta, när man har så starka känslor för någon så går det inte fatta hur det inte kan vara ömsesidigt.
Ja.
Det är liksom bara så här, ja. I min värld, alltså det är så mycket elektroner mellan oss här, så det, du måste bara känna,
känner
samma
du
sak.
Inte det jag känner?
Ja, hur är det möjligt? Hur är det fysiskt möjligt att känna så för en annan människa som inte då känner det tillbaka? Det, alltså det är ju...
Det är hemskt.
Ja.
Men vad kände du där då? Kände du bara så här, alltså säg det människa,
ja.
Liksom?
Alltså verkligen, jag tror att jag innerst inne visste att han aldrig såklart skulle säga det.
Mm.
Men jag var så här, det som du precis förklarade nu, mm. att det är liksom att jag kände ju för fan så starkt. Jag var så här, mm. men hur kan du inte... Alltså jag har ju varit din älskling, din ja. Babe liksom. Och
ja.
Fan, du är ju nästan dött för mig liksom. Du har sagt att du älskar mig och den passionen vi har haft och allt. Hur är det möjligt att du kan sitta framför mig nu och inte känna det?
Mm.
Och jag var med så här, ser du inte mig? Det var lite det.
Mm.
Ser du inte mig? Det är ju jag.
Mm,
alltså, det var som att jag var någon främling.
Mm.
Och det var... Alltså jag minns, jag tror att det var där jag verkligen bara så här, jag ger upp typ.
Mm.
Ja. Jag kan inte göra så mycket mer. Så jag var verkligen så här, jag tror att jag säger det synk därefter, att jag vet ju att vi aldrig kommer bli någonting efter det här.
Mm.
Det, jag visste, jag var så himla medveten om att vi aldrig skulle bli någonting, men det var ju väldigt jobbigt att gå igenom det, även om du visste.
Mm.
Men jag minns den scenen, och det, alltså jag själv, jag är lättare för om jag skulle se den idag, men när jag såg den då var det ju väldigt jobbigt, såklart.
Men vi hörde dig också i en annan intervju säga att du liksom, ja men, dels fick höra väldigt mycket från ditt text då, att, alltså att han klankade ner på dig, men att du också började klanka ner väldigt mycket på dig själv.
Verkligen.
Alltså på vilket sätt?
Tänker du i vår relation? Eller? Alltså allt kunde vara min kropp, väldigt mycket med min kropp. Mm. Han gillade att träna väldigt mycket och kanske inte uppskattade att jag, alltså han uppskattade inte att jag inte gillade att träna, och nu vill inte jag tala illa så om honom, men det var ju lite så att han kunde klanka ner på att jag inte var så duktig på gymmet eller ens orkade gå till gymmet, och jag säger ärligt, jag hatar att gå på gym. Och nu bryr jag mig inte, alltså jag är såhär, hejligt liksom. Och, men då klankar jag ner väldigt mycket på varför jag inte som de andra gymtjejerna, och det är så lätt för dem, och mycket om att det var jobbig, återigen där mina känslor, jobbig, störig, psykisk, kontrollerande, och jag var ju kontrollerande för att jag inte var trygg, vilket 100% jag förstår idag. Alltså hallå, jag kunde inte vara trygg.
Nej.
Jag är inte så kontrollerande idag överhuvudtaget, för att jag lever i en bra relation.
Exakt.
Ja.
Och nu när du ser tillbaka liksom, hur tog du dig igenom breakupet liksom? Alltså för hur började det när ni hade gjort slut? Alltså var det så att du inte kunde ta dig upp ur sängen liksom?
Ja, gud ja. Jag minns att jag låg, då hade han åkt till Paradise Hotel, och jag kom ju kanske 2,5-3 veckor efter. Och jag låg, jag visste inte att jag skulle åka dit då. Och jag låg alltså som död i en säng. Jag kunde inte komma upp, och min syster var höggravid då och bodde i Göteborg. Jag bodde i Stockholm. Hon ringde mig varje dag, och vi sa inte så mycket på telefon, utan hon ville bara höra att jag var där typ. Vi var väldigt tysta. Ibland kunde jag säga något ord, typ hon påminde mig att äta, men herregud, jag fick inte i mig någonting.
Nej.
Och jag tror att tid, alltså tid är det bästa du har. Och också att bli väldigt medveten, för folk har gett mig väldigt mycket skit, att ah, men gud, hur kunde du springa efter honom, och du har ingen självrespekt och bla 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 bla, bla, som det alltid är.
Skyll dig själv.
Ja, skyll dig själv, glömman, typ lite så här. Och jag är så här, men herregud, jag vill ge mig själv så mycket cred, för att även i Paradise Hotel andra säsongen så var jag så otroligt medveten om att han älskar ju inte mig, han tycker inte om mig, han vill inte vara med mig. Även om jag var med honom fysiskt, så visste jag att när vi åker härifrån så kommer vi aldrig vara någonting, och det blev ju verkligen så. Jag tror att det bästa för att det ska gå snabbare, ta såklart all tid behöver, men börja bli mer medveten. Så här, okej, han vill inte vara med mig. Okej, då menas det verkligen, han vill inte vara med mig. Hur ska jag kunna göra det här livet utan honom? För att man är väldigt så här, jag var så här, hur ska jag kunna leva ett liv utan honom? Jag kan inte leva ett liv, jag vill ju verkligen inte leva. Så att man måste typ känna att, vem var jag innan honom är? Jag föddes ju inte med honom.
Nej, även om det är så det
känns. Det är så sant.
Ja, man kommer ut och hand i hand.
Ja, men alltså, det är ju typ så man känner. Jag bara, hur ska jag kunna leva utan honom? Man bara, med gumman.
Ja.
Nu föddes du ensam liksom. Nu får du ta det samman. Ja, men lite sånt.
Ja, men det där är så. Man bara, vänta, jag föddes
själv.
Just det.
Ja, just det.
Man får liksom pausa sig själv
just
lite.
Just a little reminder.
Ja.
Men vilka fick du stöd av där och då, när du liksom så här bestämde dig för att okej, men jag måste gå vidare?
Då är det återigen det här som jag, som kvinnor som vill gärna hålla allt för sig själv, och man vill inte skämmas, alltså det tar utåt att folk ska veta. Så jag var väldigt tyst länge om det här. Och jag tänkte bara, gud, nu kommer snart svenska folket veta, och jag skämdes jättemycket. Men så att jag sa till min familj och min allra bästa kompis, sen sa jag liksom inte till någon. Och mina vänner idag var liksom, kan ju säga nu att vi fattar nu varför du aldrig svarade. Och du liksom, alltså jag svarade ingen. Jag var helt knäpptyst och höll allting inom mig och bara dog i mitt hem liksom. Så min familj fanns där jättemycket. Och min bästa tjejkompis.
Gud, alltså man blir så här, vilken fin vän. Alltså,
ja,
henne,
verkligen.
Så här,
jättefin.
Men har du några tips? Alltså, hur byggde du upp dig själv och din självkänsla igen? För det får vi jättemycket frågor om.
Ja, jag förstår det. Och jag är alltid så här, åh, hur gick det ens till?
Mm.
Men då är det återigen tid ger ju allting. Alltså, mm. Man måste tänka att för varje dag så blir du starkare. För du, man kommer inte inse det när man är i det. Men när man blickar tillbaka mm. så tänker man, wow, gud, ja. Från det till det här. Men tid och sen att umgås jättemycket med vänner och familj. Håll dig aktiv.
Mm.
Är jag själv med mina känslor? Alltså då kommer de här tankarna och spökena och liksom exakt. Bara talar till mig att åh, det var bättre med honom, liksom, du borde gå tillbaka, du har sämsta livet eller du är sämst.
Mm.
Håll dig sysselsatt och sen påminn dig lite om ditt liv innan. Mm. Det är lite det, okej, vem var jag innan? Hur mådde jag då? Jag har ju haft relationer innan, för fan, jag har ju haft sex innan där. Alltså liksom, ja. Påminn dig liksom. Mm. Och det är nog det som fick mig att komma tillbaka till den jag var, fast en ännu bättre version.
Mm.
Det är svårt att säga, men jag tror att...
Nej, men jag tycker det var jättebra.
Ja, men alltså, tiden är ju det viktiga.
Tiden ja. Är verkligen, det låter kanske klyschigt, men det är ju det.
Mm. Ja, och att man liksom låter sig själv... Alltså att man låter det ta tid.
Ja. Mm. Alltså, våga vara ledsen, det var det jag också ja. Vill säga.
Ja.
Våga vara ledsen, för att som sagt, som alla nog vet, att jag har fått mycket skit för att jag har varit ledsen och gråtit och bla bla. Men herregud, ta ut dina känslor och skrik, gapa, gråt.
Ja.
Gör vad du vill. Mm. För att det måste ju komma ut någon gång.
Precis.
Mm. Annars kommer det om 10 år, det vill du inte.
Mm. Nej, det är så sant.
Ja. Ja. Och att ingen någonsin ska få komma och säga så här heller att men shit, är du fortfarande ledsen? Ah. Jag kan inte fatta liksom. Eller att säga, ja men hade ni inte träffats längre? Jag trodde att ni liksom hade varit tillsammans mycket längre med tanke på hur ledsen du är.
Alltså. Ah. Sånt klarar jag inte heller.
Nej,
nej,
det är inte okej.
Det är inte okej.
Men skulle du säga att du har känt dig liksom missförstådd på något sätt, eller att andra har dömt dig?
Åh gud ja. Än idag känner jag det. Och alltså så här, jättemånga mer såklart förstår ju mig och ger kärlek, men sen finns det de som absolut inte förstår mig, och min mamma säger varje dag att när de själv går igenom det så kommer de förstå.
Mm.
Och jag får faktiskt minst en gång per dag en tjej eller kille faktiskt som skriver, jag dömde dig väldigt mycket, men nu har jag gått igenom det här och jag förstår dig, jag vill be om ursäkt.
Mm.
Så att, ja. Och det förstår jag också, att det är inte lätt att förstå alla såklart. Men jag tror att man måste ibland göra det.
Mm.
För att du själv ska må bra, så är det bättre att vara lite öppen. Alltså vara lite öppen för andra känslor.
Ja, och än att det finns egna. Två sidor av myntet liksom.
Det finns verkligen det.
Mm. Men jag tänker också, alltså ni vet, alltså för jag tänkte så här, alltså just det med att någon säger så här, men gud, är du fortfarande ledsen? Alltså jag var typ ledsen i 3 år för liksom mitt ex, som i och för sig är min pojkvän idag, men alltså då,
han är din pojkvän idag?
Ja.
Nej men.
Alltså det började med att vi så här, tog en paus, lång historia kort.
Mm.
Alltså vi tog en paus och alltså jag var så olyckligt kär i honom. Mm. Alltså, och vi hade en jättebra relation, men vi liksom, ja men vi var jätteunga och det var så här nej men det ska kanske inte vara vi. Och jag var så olyckligt kär i honom. Men då vet jag när det hade gått typ så här, 2,5 år. Alltså en nära vän till mig, och hon sa bara det med kärlek, men hon bara, gud, jag kan, ibland kan inte jag fatta att du fortfarande är ledsen för honom.
Nej.
Och jag blev så sårad av det. Och det var ju inte alls hennes mening. Men jag bara såhär, det där är det värsta hon har sagt till mig. Alltså jag kände mig så konstig. Mm. Att jag bara,
visst,
gud, ja. Jag är fortfarande, är jag konstig nu? Alltså, så det är verkligen så här, säg inte det. För alla behöver olika
sin
tid.
Mm.
Verkligen.
Ja, men det finns inga rätt och fel i olika kärlek.
Det finns ju verkligen inte rätt och fel i något av olika kärlek. När man reagerar.
Nej.
Och så är känslor överhuvudtaget.
Mm. Eller hur känslor, ja.
Mm.
Ah. Det är det som jag vill säga, att vi svenskar är ju väldigt så här, om man håller in allting. Mm. Och då, vad var det? Ja, och det är det jag också vill säga, att det är inte, det säger inte vad som är rätt. Att liksom, åh, du måste bara vara tyst och hålla allt inom dig. Men vad fan, jag kan inte göra det.
Det går inte.
Men det är ju väldigt svårt att lämna en relation som är dålig när man fortfarande är kär. Alltså vad vill du ge för tips till någon som lyssnar som kanske känner att de är i en relation som verkligen är skit för dem egentligen, men de kan ändå liksom inte lämna?
Jag tänkte, alltså det var väldigt bra det du nämnde nu, att liksom en relation som är fruktansvärd och du blir illa behandlad är svårare att lämna än en relation som är asbra. Ja. Och det är ju för att du har så dåligt självförtroende och tror på det här dåliga.
Mm.
Men vad som funkar för mig lite i min förra relation var att jag ibland satte på peppmusik, riktigt så här Beyoncé och liksom, alltså hade lite minikonsert hemma. Mm. För då påminner jag mig själv bara, men shit, vad fan jag? Alltså har jag glömt bort vem jag är och hur snygg jag är och sexig? Liksom. Mm. Det var inget vad jag tyckte egentligen om mig själv.
Nej.
Ja, det är lite det. Alltså nu gick jag ur en relation där det verkligen var att jag blev så illa behandlad och verkligen lämnad.
Mm.
Så att jag lämnade ju inte riktigt själv. Fast jag var ändå starkt nog att så här förstå att okej, men vi kommer aldrig kunna vara någonting ändå.
Mm. Ja, precis.
Men det är svårt att säga, men jag tror att liksom, försök påminna dig själv om vem det var innan. Jag har sagt det många gånger, men det är verkligen nyckeln till att vakna upp igen och typ så här, sätt ner foten lite, så här, men ursäkta mig, vad sa du till mig?
Mm.
Alltså vem fan, förlåt mig, tror du att du är?
Mm,
det är lite det, för att den pondusen har jag och alltid haft, men den försvann ju.
Mm.
Och nu idag, herregud, hade min kille idag sagt något illa om mig, men snälla. Det finns inte liksom. Nu är jag så stenhård. Ja.
Men det är det ska man komma ihåg när man går igenom den här så här skit. Mm. Man blir fan stark av det.
Det blir man.
Ja, det är en klyscha, men det stämmer.
Mm. Det stämmer ju. Mm. Och det är det folk är så här, gud, du måste verkligen ångra att du var med Paradise. Du måste ångra att du var med ditt ex. Jag bara, nej, jag ångrar ingenting. Jag hade ju inte varit här förmodligen.
Exakt. Så, nej. Men alltså, jag tänkte också på det. Alltså, nu har du gjort 2 säsonger Paradise Hotel och du är med i Ex on the Beach nu. Mm. Och det känns som att alla kollar liksom på dokusåpor, alla tycker och tänker så mycket, men det är nog svårt att förstå hur det är att liksom så här, vara instängda i ett hus, bli filmade hela tiden. Alltså, är det psykiskt påfrestande?
Ja, alltså det är ju verkligen det. Och jag tror att vi har glömt bort lite att det här är ju på riktigt ett socialt experiment.
Mm. Precis.
Och det finns, jag minns inte vad det heter, men det finns något man kan, alltså man kan läsa på om. Om hur mycket mer det är än bara personer som olika som instängda. Det är en hel produktion som manipulerar dig, vill få dig att känna något, vill få dig att få de här starka känslorna. Mm. Och du synkar, du står inte bara framför en kamera och pratar med dig själv. Det är ju folk som läser upp från lappar vad de vill att du säga.
Precis, det är lite som att man är en skådespelare fast man är med sitt eget ansikte. Du har ditt eget namn och allting.
Men... Och du har inget manus utan det kommer lite fritt. Så att jag tror att folk som dömer, om man lyssnar på det här nu och kanske har dömt mig väldigt mycket, så får man nog läsa på lite hur det faktiskt funkar bakom en tv-produktion.
Mm. Precis.
För att alltså föreställ dig bara att du gick i en klass i liksom 6-9.
Mm.
Hur mycket gick du inte på nerverna på folk där?
Ja.
Exakt. Alltså liksom, det är ju, där kan du gå hem sen.
Ja.
Men, ja. Så att det är väldigt...
Och så här, alltså, det alltså egentligen när man tänker efter så borde ju vem som helst fatta det. För att så här, i Ex on the Beach, ni får in en padda. Alltså så här, det är inte som att den... Det är ju någon som styr den.
Ja.
Det är inte så här att det är helt random. Bara så, tänk om man skulle ha det i sitt vanliga liv. Jag skulle bli helt tokig.
Jo, verkligen.
Ja. Eller så här, lapparna. Rebecca Stella kom in i mitt vardagsrum.
Ja, och bara,
nu är det dags för
rumindelning.
Ja, precis. Hur kul
så här man är. Då skulle man ju få panik. Alltså, jag kan inte fatta hur folk...
Inte förstå.
Nej, alltså såhär, hur folk typ glömmer. Alltså.
För jag kan säga det att innan jag gjorde reality, jag förstod, alltså 100%.
Ja!
Alltså, jag dömde ingen. Alltså nej. Det är klart att jag hade såhär, åh, det är min favorit och den här gillar jag inte så mycket.
Mm. Ja,
och den här kan jag ställa mig. Det förstår jag, jag säger inte att alla ska tycka om mig. Men du måste ändå förstå lite.
Precis.
Det är inte någon vardag. Det, alltså, har man inte gjort tv, du kan inte jämföra med något annat.
Nej.
Som är likadant.
Mm. Yeah. Men utöver då att vara med i Ex on the Beach är du aktuell nu, så är du också influencer. Alltså, kan du känna prestationsångest någonsin?
Ja, varje dag. Verkligen varje dag. Ibland är det lättare och ibland svårare. Men man har ju återigen det här pekfingrarna och pekpinnar och folk som ska lägga sig i allt. Till exempel att jag äter inte kött. Och då...
Inte jag heller.
Jag tänkte börja testa... växtbaserat av veganskt.
Ja, men det är så jag skrev.
Ja. Och då blir det också det här att när jag till exempel, om vi tar ett exempel, jag lägger ut att men jag är vegetarian nu, som jag kallar det, och vill gärna bli vegan.
Mm.
Då får jag ju massa DMs och meddelanden då över att För det första äter inte vegetarian utan det är så här. Ja. Du dricker ju fortfarande här eller typ så här. Eller ja, det är inte vegan utan det är. Och jag säger, jag förstår. Mm. Jag förstår att man verkligen vill lägga åsikter. Ja. Men det blir jobbigt till slut att man inte bara får vara. Det här är min kanal. Jag delar det jag delar. Och jag har liksom i typ alla mina YouTube-klipp förklarat att jag förstår vad ni menar. Och jag. Ja, jag förstår vad ni menar. Liksom. Ja. Ja. Så det är jobbigt för att. Ibland samma dagar bara, jag vågar inte ens göra en story. För att jag vet att nu kommer folk påpeka hur jag uttalar något.
Mm.
Att jag använder för starka S. Det har jag hört också.
Va?
Ja, alltså va? Allting är fel ibland. Och då, ja,
har man då en dålig dag så
ja.
Bara, fy fan.
Då är det ju inte kul.
Nej.
Och sen också det som är mest tycker jag, som jag har pratat väldigt mycket på mina sociala medier, är det här att folk bara, du är så annorlunda i TV och på din YouTube-kanal. Och det är så här, stopp, stopp, stopp. Ja. Jag har ju ingenting att gapa och gorma över. Nej, på min YouTube-kanal så att säga liksom. Vad ska jag liksom predika över där och vara arg och gapa liksom?
Det är ingen padda på min
YouTube-kanal. Nej, det är liksom inget ex i mitt vardagsrum när jag spelar in min YouTube-kanal.
Precis.
Så att folk är väldigt hårda med det. Du är så himla snäll där, men det är ju inte det på TV. Man är så här, ja, så det är mycket, alltså folk förstår inte.
Nej.
Nej, men det är det jag tror att så här, många, speciellt yngre än oss, alltså att de, när de kollar på dokusåpor så känner de att så här, ja, men nu vet jag allt om den personen, så är den. Och alltså jag vet inte, för jag menar, alltså vi får inte alls så mycket, vi får inte så mycket skit, alltså andra
nej,
personer.
Nej, men vi är inte så drama heller.
Nej, nej, det är vi inte. Men jag vet så här, när vi har andra här som har liksom, som typ så här är artister, alltså de får inte heller, men just dokusåpa.
Ja.
Alltså ni får så mycket skit.
Mm.
Nej, jag fattar inte.
Det är som att det ingår i.
Ja, det är det. Mm. Men det är så jävla fel.
Mm, jag vet, och jag har varit väldigt hård alltså på min YouTube det senaste. Jag har varit så här, men jag blev ju mig själv lite mer och det här liksom, jag är ju stark, alltså jag säger alltid ifrån om det är någonting. Och det har varit så här, jag tror att jag gjorde något YouTube-klipp när jag pratar om reality. Att hallå, kan ni vakna upp lite? Det är inte lätt reality, det är reality. Ja. Det är en verklighet med känslor och ni kan ha det hemma hos er med stängda rum.
Ja, exakt.
Det hade jag också önskat liksom. Ja. Om folk är så hårda mot mig, men då pratar jag väldigt mycket om det, så jag har försökt säga ifrån mer nu och också vara mer så här, ja, ni tycker att jag är jättestörig och jag gapar och gormar och pratar mina känslor, men vet du vad? Det är jag som person. Jag kommer inte ändra mig för att ni tycker att jag ska ändra mig. Mm. Så jag har varit med tydlig med det.
Ja.
Ja. Men hur ser ditt liv ut idag? Alltså så här nu för tiden.
Med allt? Eller med? Ja, alltså nu så mår jag ju mycket bättre med allt. Så sett. Alltså man mår ju aldrig perfekt, men jag mår ju bra.
Mm.
Och jag bor i Göteborg. Jag valde att flytta från Stockholm. Vilket är skönt för att jag kände att ångest är Stockholm för mig.
Ja.
Nu är jag dock Stockholm, men jag kan åka hit på en tripp liksom. Men, men jag kan inte bo i Stockholm, jag relaterar för mycket. Så jag bor i Göteborg, jag har träffat en jättefin kille och vi har det väldigt alltså, bra just för att jag tror att jag blev så stark innan jag träffade honom och också visar där att om du sårar mig, alltså då är det hejdå. Det finns, jag kommer aldrig gå igenom det jag gick igenom innan och han har haft sån stor respekt för det för jag var så tydlig från början.
Men det krävs nog, tror jag.
Det krävs,
ja.
Alltså sätt ner foten, folk får tycka att du är jobbig eller drama queen, men det är värt det.
Mm.
Och sen är du med Ex on the Beach nu också.
Just det,
yes.
Jag glömde det. Ja, jag är med Ex on the Beach. Jag glömde det.
Men det ska, ja, nu har man ju, alltså jag vet inte hur många avsnitt som har släppts, kanske 10 eller 9 någonting.
Kanske 9, ja.
Ja, och man förstår ju att man liksom kommer få följa er lilla kärlekssaga där.
Ja.
Det ska bli väldigt kul att se.
Ja.
Vi har kommit till sista frågan.
Ja.
Vad inspirerar dig?
Åh, kvinnor verkligen. Mm. Min mamma. Ja. Men verkligen kvinnor som kan vara ärliga med att det kan vara svårt och tufft att vara kvinna.
Mm.
För det vågar inte folk säga, men det är det.
Mm. Det är hemskt.
Det är hemskt.
Ja,
många gånger ja.
Så att det inspirerade mig väldigt mycket och jag gillar att prata mycket om det. Kanske inte folk vet om så mycket, men jag pratar mycket om det högt och lågt med min familj. Och vi är bara kvinnor typ min familj, så det.
Så girl power. Kvinnor,
ja. Tack så jättemycket för att du ville läsa ångestfrågan.
Tack.
Tack så jättemycket.
Ja, alltså det viktigaste är ju, som vi pratar om mycket här, framförallt i slutet, det är ju tiden. Alltså som jag nämnde innan med, alltså man måste låta saker och dels måste man låta saker och ting ta tid, men också att man tillåter sig själv och förstår att det finns inga rätt och fel i hur länge man får vara ledsen, hur länge man får vara arg, hur länge man får gå och grubbla, hur lite man har träffat någon, alltså så här, men vi sågs ju bara i 2 veckor och då är det pinsamt att jag har hunnit bli så här kär. Alltså man kan bli dunderkär genom att träffa en person en gång.
Absolut.
Alltså det finns inga rätt och fel
i det. Nej, det finns det verkligen inte. Och det är bara så här, alltså hur svårt det än är, du sa ju detta i introt innan, så du vet så här, man börjar leta fel hos sig själv och man börjar så här,
alltså man är ju helt övertygad om att det är hos en själv det ligger.
Ja. Men även om det är jättesvårt så måste man med allt man har försöka hålla fast vid sitt eget värde.
Mm.
Och om man såklart misslyckas med det, kommer man göra, herregud, det gör man ju. Det är skitsvårt att hålla fast vid sitt eget värde när man är olycklig. Liksom. Mm. Men det kommer komma en dag när man ser det och när man kan titta tillbaka och bara så här, vänta nu, hen behandlade fan inte mig helt okej. Okay. Eller okej, det där hände för att vi passade inte ihop, eller det skulle inte vara vi, eller alltså alla de där sakerna och det som man liksom utsätts för, det är så jävla viktigt att man inte skuldbelägger sig själv.
Mm.
För det är, alltså kärlek är det svåraste jag vet.
Mm.
Det är så svårt.
Ja, men det är ju för att det inte finns några rätt och fel. Det är väl det liksom, alltså.
Nej, men jo, men det finns det ju. Man ska inte behandla någon illa liksom.
Nej, men det ska man ju inte göra i vänskapsrelationer heller.
Nej.
Man ska ju behandla alla människor med jävligt mycket respekt.
Ja.
Liksom. Problemet är väl också bara som vi pratade om med Nina, med att så här, när man väl är kär i någon så kan man helt plötsligt inte längre, alltså man glömmer bort vad man själv hade bett en kompis göra, om det var kompisen som satt i en jävla rävsax liksom.
Ja.
Du
vet, tänk hur många gånger, det pratar vi om också, tänk hur många gånger man har varit det. Nej, men du, alltså du är värd allt, gumman.
Ja.
Skit i.
Ja.
Och en själv bara, jag är inte värd vatten, så därför ska jag nu springa tillbaka till en som har behandlat mig piss.
Och ett problem är väl också att man tycker ju att den personen man vill tillbaka till är ju allt.
Exakt.
Alltså det är ju också ett problem, att det tar ju ganska lång tid innan man ser att någon har behandlat en illa. Också som vi pratade om, just det här med att det är helt plötsligt viktigare för en själv att folk runt omkring en ser på den här personen man är kär i med ens egna ögon. Alltså det enda Nina ville var att folk, alla runt omkring henne, skulle titta på hennes ex och bara se vilken otroligt fin människa det var. Men hennes kompisar kunde ju bara se vilket svin han var mot henne.
Mm.
Men det är alltså, man är, det är så orimligt allting.
Mm, det är fan
man blir
det.
Galen.
Man blir galen.
Ja.
Jag har blivit 27, har jag glömt säga.
Ja, grattis i efterskott.
Tack.
Jag har glömt säga grattis.
Ja, exakt. Ja. Nej, men du, vilket avsnitt vi gjorde.
Ja, tack Nina. Så jättemycket Nina.
Ja. Vi älskar dig Nina, vi tycker du är helt otrolig.
Ja, fortsätt vara så öppenhjärtlig med dina känslor, för det inspirerar fan. Fan i mig.
Men vi kommer väl höra nästa vecka, va?
Ja, det gör vi väl.
Det kommer bli, alltså det kommer bli lika mysigt som nu.
Ja, absolut. Tvivlar inte.
Och nej, men och en sista uppmaning också tycker jag, så här i tider där liksom världen förändras, att verkligen sätta sig in i de sakerna. Inte liksom bara för sin egen skull, utan att göra det för andra.
Mm.
Det har jag lite haft med mig när jag senaste dagarna verkligen har läst väldigt mycket om så här Black Lives Matter-rörelsen.
För den sakens skull, man behöver inte känna någon sorts press i att man måste kunna allt.
Nej, gud nej!
För man kan inte sätta sig in 100% i alla frågor.
Nej.
Det är också helt jävla orimligt.
Nej, men också så här, och om man säger fel,
mm.
då kan man också så här, ändra
nu blev det fel.
Nu blev det fel. Det är inte hela liksom världen.
Nej,
faktiskt.
Nej, det tycker jag. Man får liksom inte heller vara så hård mot dem som råkar säga fel.
Nej, precis. Alltså så här, om någon säger fel, så om man vet att så här, det är all välmening, det är okej. Okay. Sen så är det ju så här, man kan inte göra hur mycket fel som helst. Man kan inte köpa sex exempelvis.
Nej, men det vet man ju innan att det är skit dåligt.
Ja, för du vet, det finns ju grader så att säga.
Ja.
Vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Puss, hej då!